Ja, Jesus, vi tackar dig för denna dag som du har givit oss. Vi tackar dig för det här mötet som vi precis ska ha, eller är mitt i, men menar budskapet som vi ska förkunna. Jesus, vi ber att du talar till våra hjärtan just nu, Jesus. Vi ber att du öppnar ditt ord, talar till våra hjärtan. Herre, vi ber att din heliga ande skulle leda oss steg för steg då vi går igenom några versar här och vill höra, Jesus, vad du har att säga om detta. Vi ber att du smörjer din tjänare och öppnar våra hjärtan att ta emot dessa ord och denna undervisning i ditt namn. Amen. Jesaja 31 börjar vi med. Och vers 1. Det är så roligt. Ve dem som drar iväg ner till Egypten för att få hjälp. Ursäkta, Sari. De förlitar sig på hästar och förtröstar på vagnar därför att de är många, och på ryttare därför att mängden är stor. De vänder inte sin blick till Israels helige och frågar inte efter Herren. Och sen ska vi läsa Romarbrevet 12. Romarbrevets 12:e kapitel. Och verserna 1 och 2. Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Så när vi ändå är igång här så kan vi läsa i Efesierbrevets 4:e kapitel och 23:e vers. Efesierbrevet 4:23. Kort vers, men naggande god. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Vi förnyas nu till ande och sinne. Vi skulle kunna gå in på väldigt många versar i Bibeln som talar om betydelsen av att tänka rätt. Och jag vet att den här sommarens konferens i Baltimore, om jag inte missminner mig, har just den här titeln på sig. Att tänka med Gud. Och det är någonting som blir på något sätt mer och mer ovanligt. Det fascinerar mig. Vi lever ju i en så kallad kristen kultur i Sverige och i många andra västländer. Och när man tittar på våran historia och när man tittar på till och med språket och våra uttryck och massa värderingar, alltså ser man att de bottnar många gånger och går tillbaks till bibliska sanningar. Hur väl människor, eller hur, vad ska vi kalla det, hur bra relationer människor hade individuellt med Gud, det vet inte jag, men det fanns en tid i alla fall när Gud var mycket mera, tänkte säga på tapeten, och det är ett modernt uttryck, men alltså han var mycket mera att räkna med, det bra, i samhället och omgivningen. Och idag på något sätt så ser man hur människor mer och mer på något sätt inte räknar med Gud. Och det är nästan som att det är pinsamt att nämna Gud eller Bibeln eller kristna tron. Och det är som att människor skäms för det här arvet eller den här historien som vi ändå har till stor del. Och jag tänkte lite grann på hur vi som kristna på något sätt mer och mer retirerar. Vi går tillbaks. Det fanns en tid när de kristna värderingarna, även då de inte efterföljdes, det ska jag säga med eftertryck, många gånger. Det var mycket hyckleri, det var mycket sådana. Men det fanns ändå en tid när man satte fram Gud. I skolan, i hemmen, i rättssalarna, till och med i riksdagen. Jag menar, så sent som på 50-talet så öppnade man riksdagen med att bedja och så vidare. Men idag är det på något sätt så att man går tillbaka. Vi gör det också som kristna. Den kristna kyrkan har på något sätt mer och mer blivit en subkultur. Man lever ett tillbakadraget liv och man vill inte stöta sig med någon. Och man är glad att man bara får leva fritt från förföljelse ungefär. Och som betalning för det så är man tyst. Och jag säger inte att det alltid är så. Vi var ute lite grann igår och evangeliserade, jag och några stycken. Och träffade på faktiskt andra grupper som var ute. Både från Klara kyrkan och från Arken. Och på olika sätt lyfte fram evangeliet. Och det var underbart, det var härligt att se att kristna människor fanns. Och vågade och ville tala ut. Men jag säger bara rent allmänt att vi på något sätt också som kristna har blivit så världstillvanda, eller världstillvända, vända, svårt ord. Och vi läste just här att det står att ve dem som går till Egypten för att hämta hjälp. Det vill säga, ve dem som går till världen för att hämta hjälp. Skulle inte Gud vara stor nog att ge oss som kristna allt det vi behöver? Och nu menar jag inte att vi inte skulle gå till en läkare. Nu menar jag inte att vi inte skulle gå och studera och utbilda oss och så vidare. Det är inte det jag menar. Jag menar bara liksom att vi på något sätt köper världens sätt att tänka. Köper världens metoder. Och han säger här att vi är de som gör det. Och vad är då lösningen på det här? Jo, det är naturligtvis att tänka rätt med Gud. I första Korinthierbrevet 2:16 och Filipperbrevet 2:5, välkända versar, så står det att vi ska ha Kristi sinne. Och vad gjorde Jesus? Jo, han gick upp tidigt i Jesaja 50 och vers 4 varje morgon för att höra på lärjungas sätt. Han förberedde sig innan det blev ljust. Så stod han upp och spenderade tid med sin fader för att ha faderns tankar. Och hur mycket mer, han som var Guds son, hur mycket mer ska inte vi då behöva umgås med Gud? Få Guds tankar för dagen. Och jag tänkte på hur vi är skapade med en oerhörd förmåga att vara kreativa. Vi behöver inte vara musiker eller konstnärer eller ha någon speciell sån gåva för att veta att vi har en enorm skaparförmåga. Och det har vi individuellt, men vi har det ännu mera tillsammans. Och jag är alltid fascinerad av hur otroligt mycket människan har åstadkommit. Och hur utvecklingen går framåt. Och då menar jag inte bara i positiva termer, för att vi är så självdestruktiva som människor. Men hur utvecklingen driver på. Och det är precis som det står i första Mosebok 11 med Babels torn. Och Gud säger att hädanefter ska ingenting bli dem omöjligt. Så att rent mänskligt så ska vi inte vara förvånade över att vi lever i den tidsålder som vi gör. Och ser de här enorma framstegen, om man nu kan kalla dem det, inom teknologin och inom utvecklingen, forskningen, vetenskapen etc. Och det är på gott och ont, men det är intressant att se det. Men vi har någonting som heter fantasi. Och fantasi kan vara någonting väldigt positivt. Vi tänker på barnen, de har fantasi och de skapar någonting och de målar och de gör olika saker. Men vi har också en fantasi där vår skaparkraft släpps loss och vi på något sätt bygger upp en värld som inte är en verklig värld. Och jag tänker på hur vi ser människor idag, kanske mer än någonsin, inget nytt fenomen, men jag tror mer än någonsin, människor som är besvikna. Och jag tror att detta hänger väldigt mycket samman med att människans fantasi löper fritt. Någonting som Gud gav som en gåva, skapar förmågan. Men utan Gud, utan att tänka med Gud, tänker med världen, tänker med demonisk inspiration, så blir fantasin någonting faktiskt destruktivt. Och i Johannes 8, 31 och 32 så står det att sanningen ska göra oss fria. Och jag upphör aldrig att förvåna mig liksom hur benägna människor är, och ta inte detta fel, men jag säger det i alla fall, men ibland liksom människor läser enorma mängder romaner och science fiction och jag vet inte allt vad det är, liksom olika sådana här grejer, och man vet att detta inte är verkligheten. Det är en uppdiktad historia. Ibland kan det vara baserat på en sann historia, men ofta inte. Och jag tänker liksom hur oerhört mycket tid vi spenderar i böcker, i titta på tv och filmer och så vidare, för att göda det här, den här fantasin på något sätt. Och vi lever i det, och jag skulle vilja säga på ett sätt att det förstör vår kapacitet för att höra från Gud och ta emot från Gud. Och det bygger upp såna här, ska vi kalla det som sandslott, ni vet när man bygger någonting på stranden, man bygger något och sen kommer en våg och sköljer bort alltihopa i ett ögonblick. Och på något sätt är det likadant, vi har de här förväntningarna. Så här vill jag att det ska bli. Jag har sett det här på tv. Jag har mina idoler. Jag har mina ideal och allting. Och jag sätter dem på piedestal. Och jag har som mål. Jag drömmer om att jag ska bli sån. Och se ut sån. Och göra vad de gör. Men sen, boom, så slår verkligheten emot mig. Och helt plötsligt så ser jag hur svag jag är. Och hur begränsad jag är. Och hur mycket problem jag har. Och hur främmande den här världen är från min verklighet. Och så blir jag besviken. Och så blir jag bitter. Så kommer fienden in och säger: ah, se vad Gud har liksom drivit dig ut på. Och vad har han gett dig? Har han motsvarat dina förväntningar? Men har vi tänkt med Gud? Har vi tänkt med Gud? Och han säger här att vi ska verkligen se till att vi tänker med honom. Och i Jeremia så står det ett antal gånger, jag kommer inte ihåg antalet nu, men det står så här att de vandrade i sina hjärtans fantasier. I svenskan står det hjärtans hårdhet, men ordet är egentligen fantasier. Att de lät sin fallna natur ge dem direktiv. Och de vandrade iväg på olika områden, på olika sätt. Men de räknade inte med Gud. Och de kom så långt bort, eller kom så långt bort från Gud och hans tänkande, att de gjorde vad vi gör. De gick tillbaks till Egypten för att hämta inspiration och för att hämta energi, om vi uttrycker oss så. Och det är viktigt att vi inte gör detta. Därför att i 5 Mosebok 17 och vers 16, det talar om Israels kungar. Och det stod där att de skulle inte skaffa sig hästar och fruar och guld i stora mängder. Därför att det var, de skulle inte förlita sig på de här sakerna. Och i Jesaja 31:1 så står det att Juda slöt ett förbund med Egypten. Det var det vi läste tidigare här. Och det gör vi många gånger när vi tycker att Guds löften inte räcker. Då går vi och sluter ett förbund med Egypten. Då går vi och sluter ett förbund med den här världen och den här världens sätt att tänka och den här världens filosofier och metoder och allt vad det kan vara. Och men vad Gud vill, det är att vi ska lära känna honom i vår fulla kapacitet. Tänk på att vi är skapade för att förhärliga Gud. Det är därför vi är här. Inte av någon annan anledning. Och allt vad vi har som människor, det är till för att förhärliga honom. Och Det inkluderar vår fantasi. Och jag tänker på det här många gånger att liksom hur rik vår fantasi är. Det finns liksom ingen gräns för hur snabbt och hur långt jag kan tänka mig iväg. Liksom jag kan, på en sekund så kan jag vara vid universums yttre gräns, om det nu finns någon sådan. På en enda sekund. Det förmår min fantasi. Och jag tänker på det, hur Gud skapade människan med en sån kapacitet. En sån kapacitet för livet. Och när fallet skedde så begränsade Gud människan för sin egen skull. Därför att han visste hur destruktiv vår förmåga skulle vara i det här fallna stadiet. Så Gud la locket på. Men det är det som människan försöker att komma åt när vi i de här österländska tankegångarna. Man ska söka inom sig själv och man ska på något sätt meditera och hitta de här sakerna. Men vad är det man hittar? Jo, man gräver i de här krafterna som Gud egentligen faktiskt för vår egen skull har begränsat. Men när vi är födda på nytt och har en ny natur och vi tänker med Gud i våra sinnen, då tror jag att Gud på något sätt vill använda vår förmåga att fantisera, fast på ett annat sätt. Att vi tänker stort med honom. Vi tänker liksom på vad Gud kan göra och vill göra. Tänk på vad det står i Efesierbrevet 3:20. Han som kan göra långt mycket mer än vi kan tänka och bedja. Det inkluderar vår fantasi. Tänk att Gud kan göra mer än vad vår fantasi förmår. Så tänk när vi kopplar ihop det här med ett rätt tänkande med Gud. Då kan vi tänka stort. Då kan vi tänka långt med honom. Och vill titta lite grann på Romarbrevet 12 här, de första två verserna. Gud har en vilja för våra liv. Och det är att vi ska lära känna honom, förbereda oss för evigheten. Och en vers 2 så står det här att anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas. Låt det förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Ordet för vilja här, telema i grekiskan, betyder syfte eller rådslut. Att Gud har fastställt och bestämt någonting för oss. Han har en plan som är fullkomlig och perfekt och faktiskt mycket detaljerad. Tänk att Gud har omsorg om varenda litet kryp i skapelsen. Hur mycket mer skulle han inte vara intresserad av våra liv? Vi som är skapade till hans egen avbild. Vi som är hans älskade barn, söner och döttrar. Men han säger här att en vilja, han har en vilja för våra liv. Och låt det som är gott och fullkomligt, fullkomligt telios, det ultimata målet, att vi ska bli Kristus lika. Det är det som Gud vill. Hans vilja är för oss att vi ska bli Kristus lika. Och fantasin gör oss väldigt bräckliga på något sätt, sårbara. Därför att jag tänker på hur människor är beroende av droger. Man tar alkohol, man tar andra droger, och det är en skön känsla. Man kan koppla av för tillfället, man kan njuta. Det är liksom, det gör någonting för kroppen. Men när det här liksom har gått ur och jag möter verkligheten igen, då helt plötsligt så blir jag besviken. Och jag är på något sätt beroende av att gå in i det här mera. Jag vet inte hur många av er som har läst den här boken En gurus död, men han beskrev hur han i sin iver att söka de andliga tingen mediterade mycket, österländsk meditation, och hur han liksom kom upp på ett annat plan i sina meditationer, och han upplevde att han ägde hela universum och han var liksom osårbar. Men när han kom ur det här så var han deprimerad och mådde väldigt, väldigt dåligt, vilket tvingade honom återigen att gå in i ännu mera meditation. Och det som förvånade var honom när han kom till Europa, så mötte han drogmissbrukare. Och han märkte att de hade exakt samma problem och exakt samma mönster i sina liv. Och jag tänkte lite grann på det också, hur vi lever i en tid där vår fantasi stegras och äggas på något sätt. Bingolotto, du kan bli rik. Tvåloperorna liksom, det här livet är möjligt, alla är så snygga, alla är så fina, alla är så bla bla bla. Och människor lever för det här. Men man kommer tillbaks till en verklighet som gör en besviken. Och jag ser på människor idag, man är så oerhört besviken. För man lever nästan ett schizofrent liv. Man har en fantasivärld och sen har man en verklighet. Och man hatar verkligheten för att den motsvarar inte fantasin. Och det hänger också samman med hur, innan jag märkte hur människor inte klarar av att vara ensamma. Man klarar inte av tystnad. Man måste alltid ha stereon på, man måste alltid ha tvn på, man måste alltid ha människor runt sig. Därför att själen är på något sätt så skadad att man kan liksom inte tänka om Gud talar, eller tänk om, man klarar inte av tystnaden, men man klarar ibland inte heller av människor, därför att människor är jobbiga, de har syndanaturer och liksom det blir konflikter och det blir problem. Så vi är väldigt, väldigt så här, vi vill inte vara ensamma, men vi klarar ibland inte heller av ett socialt liv. Och fantasin gör oss på det sättet väldigt sårbara. Och vi bygger upp de här luftslotten som gör oss så besvikna. Men här står det, låt er förnyas. I vers 2. Och eller förlåt mig, förvandlas står det. Och det betyder att genomgå en djup kvalitativ förändring. En sinnesförändring där vi börjar att tänka annorlunda. Från att ha tänkt med den här världen. Från att ha tänkt som Egypten. Till att tänka med Gud. Med Guds ord. Och med, i enlighet rättare sagt, med Guds plan. Och det står här att pröva vad som är Guds vilja. Pröva dokimazo i grekiskan. En prövning för att få ut det goda. Man prövade någonting för att se om det var äkta. En metall, ett mynt eller någonting. Håller det provet? Och han säger här, pröva vad som är gott. Förlåt mig, vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Och ge oss bröd och skådespel, sa man i det gamla romarriket, så är vi nöjda. Och det var verkligen så. Om människor får underhållning och är mätta, då säger man inte mycket. Och det är precis det som präglar vår tid och den värld vi lever i. Oerhört mycket underhållning på alla fronter och väldigt välfyllda affärer och kylskåp. Och på något sätt så gör det att människorna talar inte ut. Vi är väldigt, väldigt passiva. Ja, det går en dag i taget liksom. Och man bara vill överleva dagen på ett visst sätt. Och det betyder också att någon annan styr. Vi styr som en kulturelit som skriver på tidningarnas ledarsidor och allting. Och de på något sätt sätter någon form av norm eller standard. Så här tror vi i, den här, i det här landet eller den här staden eller platsen eller vad det nu kan vara. Men det är inte säkert, men människorna vankas in i det här. Man tar inte ställning. Man tänker inte med Gud. Andra tänker åt det. Jag tänker på det så många gånger, hur om vi inte tänker med Gud och fattar beslut i enlighet med hans vilja, ja, då fattar någon annan våra beslut. Därför att på något sätt, vi kan inte parkera oss själva och sätta alla knappar på neutral. På något sätt så går vi åt något deras hållet. Det är alltid någon som påverkar oss. Det är alltid någon som bestämmer. Och det är därför som Gud säger att vi ska inte vara svansen utan huvudet. Och hur är vi det? Jo, naturligtvis genom att tänka med Gud. Och krossade drömmar är, tror jag personligen, många gånger den främsta anledningen till varför en rot av bitterhet får fäste i våra hjärtan, som det står i Hebreerbrevet. Därför att vi tänker inte med Gud. Vi har gått till Egypten. Vi har allierat oss, slutit ett förbund med den här världen. Och det som vi tror att vi behöver, de behov som vi har och de önskningar vi har, de låter vi världen uppfylla åt oss. Ja, vi är kristna. Vi bär namnet kristen. Och vi tillhör någonstans och så vidare. Men många gånger så tänker vi inte i enlighet med Guds ord. Och igår så var vi ute lite grann. Jag och några stycken har evangeliserat. Och vi talade naturligtvis med olika människor. Och man märker just det här liksom, hur långt ifrån Gud man är. Del kanske tror på Gud, del inte. Men jag frågade en man. Han sa att han trodde på Gud. Men han sa, tror du att Gud är verklig? Är han en levande Gud? Eller är han bara tradition? Så, ja, han är nog förmodligen bara en tradition. Och så kan det vara för oss också ibland. Men vi behöver verkligen inse att Gud är en levande Gud. Och han har gett oss allt vad vi behöver. Och han har en perfekt plan och en perfekt utrustning. Och han vill att vi lever i den verkligheten. Verkligheten är att Gud skapade oss. Han skapade den här världen. Han ska komma åter för att hämta oss. Han ska ge oss en uppståndelsekropp. Vi ska leva med honom för all evighet. Men under tiden vi är här så är hans vilja att vi omformas till hans avbild. Och att vi berättar evangeliet för andra människor så att de också kan komma till tro. Det är Guds vilja. Det är verkligheten. Och man tänker, ja, men det är ju ganska tråkigt liksom. Det kan man göra på söndagen en stund eller någon gång i veckan. Men faktum är att det finns en värld som är verklig, men som är mera spännande än den värld som fantasin erbjuder. Och det, den kan vi upptäcka när vi vandrar med Jesus, när vi vandrar i enlighet med hans ord, när vi lär oss att tänka med honom. Och jag tror att vi många gånger i vår församling har fått den möjligheten och chansen genom bra undervisning att verkligen lära oss att tänka med Gud på olika områden. Och det är jag glad för och tacksam för. Och vi kan bara tacka Gud för att vi får förnya vårt sinne och upptäcka vad som är Guds vilja för våra liv. Och verkligen bli välsignade och inte behöva bli besvikna. Därför att han visar oss ett liv som är spännande, som är roligt, som är verkligen värt att leva. Men som är ett verkligt liv, som är förankrat i Jesus Kristus. Inte i någon fantasi, inte i någon tvålopera, inte i några uppbyggda förväntningar som den här världen lägger eller ger oss. Utan en verklig värld som finns i den här boken som han ger oss. Amen. Jesus, vi tackar dig för att du ger oss ett verkligt liv. Och du är verkligheten själv. Och vi tackar dig för det, Jesus. Tack att du har gett oss alla löften. Tack att du har gett oss livet med dig. Vi vet att vi har evigt liv då vi tror på dig. I 1 Johannes 5, 12 och 13. Och vi tackar dig Jesus för att vi kan jubla i det faktum att vår ställning i dig är orubblig här. Och vi tackar dig Jesus för att du ger oss hela tiden detta liv och dessa löften Herre. Vi ber att du välsignar de här tankarna för våra hjärtan idag i ditt namn Jesus. Amen.